Det kom ett mejl till mig för några dagar sedan från forskaren Eric Warrant som håller på med zoologisk forskning i Australien. Vi har blivit evakuerade från forskningsstationen där det är förfärligt med bränderna. Just nu brinner det i nationalparken inklusive många av de områden som vi besökte tillsammans. Och det finns risk för att hela stationen brinner upp, skrev han. Med anledning av det kommer här dokumentären från 2019 om Eric Warrants forskning i Australien.
Folk har letat efter detta eller försökt leta efter den här sinnesorgan sedan 20 år tillbaka och har inte lyckats. Och jättemånga letar. De ser inte så himla märkvärdigt ut, men jag tycker de är helt fascinerande för att de har den här förmåga att ta sig över sådana enorma sträckor. De har aldrig varit där tidigare. Deras föräldrar är död sedan månader tillbaka. Men ändå hittar de hit. Om vi upptäcker sinnescellen eller sinnesorganet som svarar på jordens magnetfält och vi är först, det kommer att bli min största upptäckt genom alla åren, utan tvekan.
Jakten på det sjätte sinnet. En P1-dokumentär av Lena Nordlund.
Nu flyger vi över Australien.
Ja, det gör vi. Ganska, vi har ett par timmar kvar.
Ja, är det den här sträckan som fjärilarna flyger också?
Ja, det är det faktiskt. Vi är precis oven på deras de områdena där de förökar sig, som är ute i västra New South Wales, långt ut i öknen.
Det här är Eric Warrant, zoologiprofessor vid Lunds universitet. Han är ursprungligen från Australien och nu är han på väg dit med några ur sin forskargrupp. Han vill lösa ett mysterium som han har burit med sig i snart 30 år om Australiens mest kända insekt, bågångfjärilen. Den ser inte mycket ut för världen, en liten brun nattfjäril som flyger lite fladdrigt. Men den är speciell. Den flyger långt, över 100 mil, 2 gånger under sitt korta liv. Miljarder nattfjärilar gör resan, tur och retur, varje år.
Vi naturligtvis flyger mycket snabbare än dem och vi flyger mycket högre än dem. Men riktningen däremot just nu är rätt så nära.
När bågångfjärilarna kläcks har föräldrarna varit döda sedan länge, så ingen kan visa vägen. Ändå vet de precis vart de ska, till några svala grottor långt bort i bergen där de tillbringar sommaren.
Hur hittar de till grottorna från över de här enorma avstånd utan att ha någonsin varit där tidigare? Har de en karta i huvudet? Har de någon sorts kompass? Hur vet de när de ska stanna? Och det är det som är stora frågan. Hur gör de det?
Ladies and gentlemen, welcome to Sydney. The local time here is 6:45 in the morning.
Jaha, framme efter jag vet inte hur många timmar. Känns det som flera dygn.
Ja, minst 36 timmar. Från London i alla fall. Det är länge.
Här i en glest befolkad del av sydöstra Australien ligger det helt nybyggda labbet på Eric Warrants egen tomt. 1,5 mil utanför det lilla samhället Araminabi där det bor 300 personer. Vi är nära ett stort nationalparksområde i de australiska alperna och inte så långt från Australiens högsta berg, Mount Kosciuszko. Ett forskningslabb in the middle of nowhere. Från terrassen i boningshuset ser man papegojor som flyger mellan grenarna i de blågrå eukalyptusträden nedanför.
What was that?
That is a crimson rubella.
Wow! Beautiful.
Yeah, we have a lot of them here.
Några är illröda med klarblå kinder och rygg.
You might also see some that look similar but more green.
Yeah.
Those are the young ones.
Och sen är det ett trähus som står högt på någon sorts pålar.
Ja, det stämmer.
Och här ska vi alltså bo i familjen Warrens privata hus som ligger på en bergsluttning och som två gånger om året förvandlas till fältstation. Och vi, det är forskningsledaren Eric, postdoc-forskaren David Dreyer och doktoranden Andrea Adden. Och så biologistudenten Lina O'Reilly som på den här resan är assistent och alltiallo. Och ja, det är vi fem som rest från Sverige. Nu är också Erics australiska doktorand Jesse Wallis här. Och på ett kort besök Miles Mens, ursprungligen från Australien men som nu forskar i Schweiz och ska börja samarbeta med Eric. Så vi är ett gäng.
So here is our lab. It's not bad, is it?
It is, no.
In the middle of the bush. It's crazy.
That's really cool. Yeah. So
Eric, where will I find the... Det är här, i labbet in the middle of the bush, som de flesta dagarna och kvällarna tillbringas. Och det är inte vilket labb som helst. Här finns möjligheter att studera bogångfjärilarnas hjärnor in på minsta nervcellsnivå och små flygarenor för fjärilar där forskarna kan undersöka vad det är som verkligen får bogångfjärilarna att hitta över 1000 kilometer två gånger om året.
Quite a number in there, surely. Look at those.
Det här är
Det
här är bogångfjärilsförrådet som vi nu har.
Ja.
Mm, hur många kan det vara?
Det ser ut som typ 50 stycken eller någonting.
I en kasse ligger minst 50 genomskinliga plastburkar med en fladdrande bogångfjäril i varje. För David och Andrea har varit här i en vecka redan och tillbringat flera kvällar uppe i bergen med att fånga nattfjärilar. Så nu finns ett litet förråd som snart ska bli försöksdjur i olika beteendeexperiment. Men först måste Lina ge dem mat.
Är du van fjärilsmatare eller?
Mm, jag gör det hemma i Lund också. Fast då har vi dem inte separerade så här en och en. Precis.
Ni matar dem med tops alltså. Vad är det i vätskan?
Det är honungslösning kan man säga. Så det är en blandning mellan vatten och honung.
I ett av labbets två rum står uppställningen där David gör sina försök. En specialbyggd arena för bogångfjärilar. Och han har precis ställt i ordning allt för en ny serie.
You can see it if you want. I can have a little take for you.
You can just move to the left and please leave this chair.
David har jobbat dag och natt med att få projektorn och all annan utrustning på millimetern rätt. Så han är lite orolig att vi ska råka knuffa till något.
If somebody ever will change the position of this projector, I'm going to shoot myself.
I won't go near it.
Det här är en liten bogångfjäril som flyger i arenan och man kan likna den vid en liten cirkusarena en halv meter i diameter. Men istället för en akrobat som svävar fritt under kupolen sitter den lilla fjärilen fast där, uppmonterad på ett litet skaft som de har limmat fast på fjärilens rygg. Den kan flyga fritt med vingarna och svänga åt alla håll och rotera, men den kommer ingenstans. Ibland sätter forskarna dit en kupol med en projektion av den australiska natthimlen. Ibland olika landmärken som ser ut som de rör sig längs vägen. Och de kan också lägga på ett magnetfält och ändra riktning på det. Och i den konstgjorda miljön tror fjärilen att den flyger på riktigt, säger de. Och det verkar uppenbarligen så.
Do you see, this is basically the stalk where the moth is connected to, and this can freely rotate about 360 degrees. And this is what we see at the computer screen.
Det var i ett experiment av den här sorten som Erics forskargrupp nyligen såg att bogångfjärilarna använder sig av jordens magnetfält för att orientera sig. Och det var första gången någon sett det hos en långflyttande insekt, även om man sedan länge vet att till exempel flyttfåglar och havssköldpaddor använder sig av magnetfältet. Men hur djur gör det är ingen som vet, trots att många har försökt lösa gåtan.
Ingen hittills har hittat den där sinnesorgan eller sinnescell som är ansvarig för att svara på jordens magnetfält. Så det är helt okänt i hela djurriket. Och det är typ den sista sinnessystem som vi känner nästan ingenting till.
Forskarna som letar kallar det sin heliga graal. Den sista stora frågan att få svar på. Hur magnetsinnet fungerar och var det sitter. Flera forskargrupper tävlar om att hinna först och särskilt en tysk grupp som letar efter magnetsinnet hos fåglar ligger långt fram. Tänk om de hittar det först.
Ja, naturligtvis. De är på gång. Men jag har en känsla att även om de gör det, vi kommer ha en bättre chans att förstå hur magnetinformationen är behandlat i hjärnan. För att nervsystemet hos en nattfjäril är betydligt mindre komplicerat än hos en fågel.
Men det skulle kunna vara så att nattfjärilarna är helt annorlunda. Jag tänker så här, vi har ju öron. Är det inte så att vissa insekter, de hör med något ben eller någonting liksom? Att de kanske har en helt annan, ett annat magnetsinne.
Helt rätt. Det kan hända att magnetsinnet finns i rumpan på dem. Det vet man inte.
Magnetsinnet är alltså ett sjätte sinne som vi inte alls förstår oss på. Men det är många som vill veta hur det fungerar. Erik har fått mer pengar för den här forskningen än han fått för något annat forskningsprojekt. Från Europeiska forskningsrådet, men också från US Air Force och Australiens försvarsdepartement som vill lära sig av bogångfjärilarna.
Anledningen till att just militären är intresserad av detta är att GPS som system är mycket sårbar. Och om till exempel en organisation eller ett land bestämmer sig för att slå ut GPS i ett annat land. Jag har förstått, jag är ingen expert på den här, men jag har förstått att det är ganska lätt till och med. Och om ett land bestämmer sig för att börja skjuta ner satelliter till exempel, då slår man ut GPS på det sättet också. Och det är de rädd för. Så att de är intresserade av att hitta alternativa lösningar som är inte lika sårbara. Och jordens magnetfält är väldigt svårt att slå ut. Det finns en bil som kommer.
Det är 2 kilometer till närmsta granne och sen 4 till nästa. Glest mellan husen och ovanligt med spontanbesök. Så när det nu kommer en bil börjar alla spekulera. Vem kan det vara?
Jag ser den.
Där. They're coming to us.
That looks like Warren.
Could be Warren.
Warren's got a car like that.
Den här gången är det Warren Soter, snickare från Adaminaby, som byggde hela labbet. Det är färdigt, så nu tittar han bara förbi för att hälsa på Erik och lämna in en stor, fet regnbåge som han själv har fiskat.
Check it out! Gorgeous!
Adaminaby är känt för sitt regnbågsfiske och har en jättefisk, minst 5 meter hög, som staty på torget.
Yeah, but if you cook it on the barbecue, it's easiest way.
Brilliant.
Yeah.
That's it.
Warren och Erik fick en speciell kontakt när han byggde labbet, eftersom det krävde så många speciallösningar. Ett labb som ska mäta magnetfält med väldigt känsliga instrument kan inte byggas med några magnetiska material. Inga vanliga spikar, ingen vanlig armering i betongen och inget vanligt plåttak.
It wasn't that bad at all. You just had to think outside the square.
I betongen är det glasfiber istället för stålfiber och alla fönsterhakar, gångjärn och andra detaljer har fått specialtillverkas i rostfritt stål och bytas ut. Och taket är av aluminium.
It was 3 times the price of normal iron.
Yeah.
3 gånger så dyrt som ett vanligt tak, konstaterar Warren. Om Erik gör en stor upptäckt, då kan väl du räkna in dig i den, säger jag.
You should, yes. Without Warren's work on the building, we would never be able to make those discoveries.
Ja, det borde du, säger Erik. Utan dig och din byggnad skulle vi inte kunna göra några sådana upptäckter.
It's all part of the process.
No, it's a good thing to have.
It's going to be a very, very important place for doing research in Australia.
Yep.
And it's only the second, there's only 2 labs like this in the entire world.
Det finns bara 2 sådana här labb i världen. Det andra i Oldenburg i Tyskland och det tillhör förstås fågelforskarna, de som också vill hitta magnetsinnet.
Well, I better get to Ray now.
Okay, yeah, you go to Ray now. So, okay, see you later.
Thanks for the trout and the cakes and the veggies. Nice, absolutely brilliant. Thanks, Warren.
Yeah, see you later.
Det var alltså som Dr. Rand i Canberra som Eric Warrant började intressera sig för bågångfjärilar för snart 30 år sedan. Men då hann han aldrig riktigt komma igång med forskningen. Och det hände en jobbig grej då.
Jag fångade en hel bur med tusentals sådana nattfjärilar.
Han hade varit uppe i bergen och fångat fjärilar som han hade i en sorts bur. Och för att fjärilarna skulle få ha det kallt fick han tillstånd att ställa in buren i ett kylrum som egentligen hörde till botanikerna.
Med jättemånga hyllor, helt fyllda med små flaskor och totalt packad också. Och sen jag försökte göra lite plats på en hylla och hade missat att en liten kruk på dörren hade lossnat.
Luckan hade gått upp på vid gavel.
Och plötsligt var det tusentals nattfjärilar som flög runt mitt huvud överallt. Och naturligtvis jag försökte fånga dem med mina händer, men det gick inte naturligtvis. Och det var en enormt moln. Och jag var skräckslagen av panik också. Och sen efter typ 20 sekunder var de borta. De hade hittat in i alla små vrår överallt och de hade helt enkelt försvunnit. Och jag tittade runt, jag försökte hitta några, jag kunde inte hitta en enda. Jag tänkte, och jag började vissla lite och ta mig till buren, öppna dörren och ta mig därifrån och aldrig återvände.
Eric smög ut, han sa aldrig något till botanikforskarna och han undvek sen alltid professorn som hade lånat ut labbet. Men det blev inga efterverkningar och han är fortfarande övertygad om att ingen någonsin upptäckte vad han hade ställt till med de tusentals försvunna nattfjärilarna.
Så att nej, det fanns ingen spår efter dem efter jag hade varit in där inne överhuvudtaget faktiskt. Men jag hade en dålig samvete kan man säga.
Tillbaka inne på labbet. En hel del är fortfarande i en sorts uppbyggnadsfas och handlar helt enkelt om att få all utrustning som de forslade ner på förra fältresan att fungera. Lina sitter just nu och limmar de små skaften på ryggen på de bågångfjärilar som ska flyga i arenan senare.
Du börjar få upp farten på det här.
Nu är det 2 gånger i alla fall.
Ja.
Bågångfjärilen är till utseendet en ganska ordinär nattfjäril. Vingarna är brunmönstrade och när den håller dem ihopfällda så är den mellan 2-3 centimeter lång. Och på ryggen, precis bakom huvudet där skaften ska sitta, är den lite luden.
I have an animal in there now and I'm looking at electrodes and I'm looking at why my arena isn't giving the output that I expected to give.
Och Andrea försöker hitta vad det är som stör hennes känsliga utrustning och få hjälp av Jesse. Andrea mäter signaler i enskilda nervceller i bågångfjärilarnas hjärna. Hjärnan är mindre än ett risgryn och för att kunna hitta rätt nervcell så måste hon jobba med mikroskop. Hon har en jättetunn elektrod som hon ska föra in i cellen. De starka ljudpulserna som hörs kommer från något som hon kallar en buzzer som används för att mjuka upp cellväggen. Från en ensam nervcell är de elektriska signalerna svaga och de kan lätt drunkna i störningar från andra instrument eller från min bandspelare.
Oh, your recorder makes beautiful noise.
Oh, sorry.
Yeah.
Yeah, that's your recorder. If you go over there and look at the arena, the moth is still alive and there's still an electrode in there, but I'm not picking up any signals right now. I'm just testing the arena.
Så det är en liten...
So there's the moth.
Hon har också en specialbyggd nattfjärilsarena, en mindre, och i den kan fjärilen inte röra sig eller ens flaxa med vingarna. Men den tror ändå att den flyger genom de synintryck forskarna spelar upp. Att det är så har de kunnat mäta från hjärnsignalerna. Andrea kan alltså spela upp olika sorters ljusmönster så att nattfjärilen får illusion av att flyga. Kanske lite på samma sätt som om vi sitter i en flygsimulator. Hon kan också lägga på ett magnetfält och förhoppningen är att hon ska kunna hitta den sortens nervcell som ger utslag på det.
That's what a cell sounds like that has been injured. You get a like firing and then it goes faster and faster and faster and faster, that means that ions are leaking out of the cell and the cell is not happy at all.
Och visserligen är bågångfjärilarnas hjärnor väsentligt mycket mindre och enklare än fågelhjärnor till exempel. Men det handlar ändå om att träffa rätt bland hundratusentals nervceller. Även om forskarna har sina teorier om i vilken del av hjärnan de ska leta.
Eric, have a look at this. This is what I got earlier.
Wow, really good. This is all progress.
I have cells going, yeah.
This is the first recording on the other side of the planet.
Yeah.
In our new lab.
De vet alltså från tidigare försök att magnetfältet påverkar nattfjärilarna. Men nu handlar det om att hitta de nervceller i hjärnan som svarar på det. Och varifrån i insektskroppen nervsignalerna kommer från början. Hittar de det, då har de hittat magnetsinnet. Men där är de inte än. Och en viss oro märks för att det hittills på den här resan har varit ganska få fjärilar så att de inte har lyckats fånga så många som de hade räknat med.
Well, alla försök vi gör här är beroende på levande, migrerande nattfjärilar.
Så får ni inte ta på några, då blir det
då
lite...
Då
sitter
då
vi
är
lite
det...
i skiten just nu.
Japp, yep. Tyvärr. Så att det kan hända, vi kastar bort en hel fältsäsong. Det är katastrofalt egentligen, men det är... Det är fel att arbeta. Så är det. En av mina älsklingsdrömmar handlar om insekter. När jag var liten, jag minns att jag för första gången, för det är en dröm jag har haft även som vuxen fortfarande. Jag drömde att hela himlen började bli täckt av flygande insekter av alla möjliga form och färger. Stora och små och alla möjliga sorters insekter, skalbaggar, fjärilar, trollsländer, allt. Och det tyckte jag var jättehäftigt att titta upp och se på dem när de flög. Och jag blev jätteglad av det. Så när jag vaknade på morgonen, det var som att man hade haft en fantastisk dröm som man vill återuppleva. Det är lite som en solförmörkelse fast med insekter. Jag växte upp i en regnskog norr om Sydney. Så jag lekte i regnskogen hela tiden när jag var liten. Och där inne naturligtvis fanns hur många insekter som helst. Så stora skalbaggar, men väldigt glada skalbaggar, fjärilar, nattfjärilar, alla möjliga sorters muror. Och det fanns bönsursor och you name it, det fanns jättemånga. Och jag blev mycket intresserad av insekter. De var lättillgängliga, man kunde ha dem i glasburkar och titta på dem. Och jag var väldigt intresserad av måla och göra teckningar då på den tiden också. Och det fanns en samband med det konstnärliga intresset och den här konstnärliga utseende de många insekter hade. Så naturligtvis jag blev lockad av de färgglada skalbaggarna och det hade vi gott om. Så jag blev mer och mer fängslad av insekter när jag var liten.
Just a little bit north of Sydney, up into the Hunter, saw some totals getting up towards 100 millimetres in the 24 hours to 9 o'clock this morning. So, yeah, some quite widespread falls, of course, gardeners and farmers...
Väderleksrapporterna är superviktiga under den här sortens fältforskning. Det har varit väldigt torrt och varmt länge och det kan vara därför forskarna sett färre bågångs än vanligt. Och nu är det en massa oväder runt omkring och det är inte heller bra. I alla fall inte de kvällar vi ska åka och fånga nattfjärilar.
Så, vad ska vi tro om vädret? Regnvädret var på väg ut.
Ja, det kommer bli lite mer stabil nu under veckan.
Ja.
Och det är bra för fjärilarna.
Ja, men ser det bra ut? Ska vi hoppas på det?
Ja, det ser bra ut. We're a little bit late.
För hinna dit innan det blir mörkt.
Ja, det kommer vi inte göra.
Nej.
Det är lite lättare att sätta upp allting.
Att forska på bågångfjärilar innebär alltså att många kvällar måste tillbringas uppe i bergen. Första kvällen jag får följa med på en sån tur står en grupp kängurur precis nedanför huset.
Wow!
Wow, wow, wow.
Det hoppar hon.
Det är en grå jättekänguru. Inget att hetsa upp sig över. Du kommer att få se många fler när du är här, säger David. När vi skramlar iväg i den stora fyrhjulsdrivna bilen. Vi ska köra 10 mil. Ganska långt upp i bergen får jag veta.
So where will we drive now?
We will drive up the mountains to the main range. That's called Dead Horse Gap. Hopefully we will have some nice catch tonight.
Dead Horse Gap är en bra fångstplats längs nattfjärilarnas flyktväg. Och de vi fångar kommer att användas i forskarnas beteendeförsök i labbet de närmsta dagarna.
Now we're on Snowy Mountains Highway.
Yes. Exactly.
We're going back towards Kuma and then we're going to turn off towards Berdale and then into the mountains.
Så mycket jobb för att få tag på nattfjärilar. Skulle det inte räcka att åka till grottorna på sommaren och samla in massor när de sitter still och vilar? Nej, forskarna tror att de då kan ha stängt av sitt magnetsinne. Till de här experimenten behövs levande fjärilar som är på flykt. Och därför är de hänvisade till att göra sina fältresor 2 perioder under året. På våren när alla fjärilar är på väg till sommarvilan i grottorna. Och på hösten när de flyger hela långa vägen hem igen för att para sig, lägga ägg och dö. Plötsligt bromsar vi. Andrea har fått syn på något i vägkanten. Nej men åh!
That's an echidna.
Echidna, and do you know what it's called in Swedish? Myrpigsvin.
Yeah, could be.
It's not so afraid. Åh, hallå! Ett myrpigsvin så nära att vi hade kunnat klappa det.
Den prasslar lite.
You're very lucky. That's...
Yeah, because you don't see them so often.
No.
Ah.
We had one on Eric's property.
Senare ser vi ännu fler kängurur och en wallaby. Men kängurorna har en otäck vana att liksom stå och vänta vid vägkanten och sen dödsfraktande hoppa rakt ut framför bilen i mörkret så man får hela tiden vara på helspänn. Så är vi framme i Dead Horse Gap där vi ska sätta upp vår ljusfälla. Så ni har mer en generator som ska ge ett ström, Andrea. Den står där borta någonstans.
Yeah, it's basically just very loud. And also it smells a bit of gasoline.
Ja.
So.
Och sen så sätter ni lampan där.
Yeah. It's a really strong lamp. And the moths migrate, we think, through this pass. So they will eventually get drawn to the light and they fly through it and they kind of circle down. Hopefully.
But still they have to get stuck in the måste fastna i lakanet.
Yeah, so because the light is right next to the sheet, that basically makes the sheet the brightest point in the area here. So they will just sit there. They just sit there and usually lots of different species of moths come and sit there.
Nu tänder ni lampan.
It takes a while to warm up.
Så fort lakanet är uppspänt och lyser vitt mellan träden börjar Eric och David tävla om vem som ska fånga den första.
Vad har du där för något? Någon som är lysande ögon hade du?
Please God, let it be a bogon. Please God.
Shit, it is.
Face it, David.
Sen kommer det tyvärr inte så många fler. På en timme får vi bara 2.
2 bogonmoth in 1 hour, that's a good...
Jag har någonting under kläderna också, känns det som.
Det kunde vara faktiskt en bogonmoth faktiskt. De älskar komma in i kläderna.
Men gör de det? Det kommer ju några ibland som tar liksom väldigt stora så här snabba flyg.
Ja, yeah, sånt. Vi skulle kalla den på engelska scatty. Att de är typ, de flyger hit och sen dit och de är väldigt oberäkneliga.
Det är det som många tycker är väldigt obehagligt.
Ja, precis.
Med nattfjärilar.
Jag skulle gissa att det är därför många tycker att bogångmoths är ganska obehagliga. För de kan flytta sig snabbt och de är helt oförutsägbara när de ska flyga.
Men varför är de det? Är det för att de är lite dåliga på och se eller lite dumma i huvudet? Eller?
Nej, jag tror att det är på grund av att de är mitt i migrationen också. Så de har lust att flyga. Och de är fängslad av vårt ljus för anledningar som ingen känner till, varför insekter attraheras av ljus, men det gör de. Och när de kommer hit, de är lite förmodligen lite förvirrade över vad det är som händer, men de är mitt i flykten, så de vill det härifrån.
Men man vet inte varför insekter dras till ljus.
Nej, det är fortfarande ingen som vet. Det finns vissa spekulationer, men det finns inga vetenskapliga experiment eller hypoteser som har testats.
Jo.
Oh, vad var det?
Vad har vi för någonting här? Nej.
Nej.
Nej, det är det inte. Om det var det som...
Ja, jag tror att det var den som kom. Ja.
Den här gången blev det bara 11 fjärilar infångade på hela kvällen.
They crawled up trouser legs, down shirts. Some of the more reckless even seemed to be on a kamikaze mission, flying straight into your face.
Det finns nog inte en australier som inte känner till bogångfjärilarna. Så här lät det i tv-kanalen ABC år 2013 när det var en ovanligt stor nattfjärilsinvasion.
You're just met with clouds of these things and a, you know, you open the door to your office and they're sort of falling from the ceiling.
För när de kommer i stora svärmar på våren, alltså vår höst, lockas de av ljuset i städerna och går ner för mellanlandning. Somliga minns de från OS-invigningen i Sydney år 2000. Då var det strålkastarljuset i Olympiastadion som lockade. En nattfjäril blev tv-kändis över hela världen då den kröp omkring på bröstet på sopranen Yvonne Kenny i röd klänning när hon sjöng Olympiahymnen på avslutningsceremonin. Men annars är det huvudstaden Canberra och parlamentshuset som ligger längs den vanligaste flyktvägen och som är extra drabbat.
Ben Packham works in the Parliament House Bureau for the Australian newspaper.
You go and get your cup of tea in the morning and you'll see three or four dead ones, you know, drowned in a saucer.
Parliament House, with its floodlit flag and bright lights, is in the middle of the Bogong flight path.
Så en dag tar jag en tur till parlamentet i Canberra för att få träffa några som möjligen inte bara tycker bogångfjärilar är fantastiska och spännande, som Eric Warren och hans kollegor.
Hello.
Yeah, just two escorted passes.
Det blir Paul Janssens, chef över parlamentets trädgårdsmästeri, och David Miller på fastighetsavdelningen. Parlamentshuset ligger på en höjd och med sin fasadbelysning och nattbelysta flagga på taket har det vissa år dragit till sig extra stora svärmar. De flyger in i byggnaden och på innergårdarna, många, många, in plague numbers, som Paul Janssen säger.
In these courtyards, we're on the Senate side now. So when we've had the moths in plague numbers, and they usually are around sort of late October, November and then into December, that's where they all clump up. I don't know, could be 100 or 200 millimeters thick of moths.
De sätter sig i fönsternischerna på innergårdarna i tjocka lager upp till 20 centimeter ut från väggen. De sitter på varandra, men de tar sig alltså in också. Och då kryper de sen helst in i mörka utrymmen, gärna blomkrukor inomhus till exempel. Och när de dör där sen, ja, då luktar det.
And then they'd go and then they'd smell like rotting meat. You get this horrible vulgar rotting meat smell.
Döda bogångfjärilar luktar som ruttet kött.
So 2013, was that one of the worst years or was it just a bad year?
It was just a bad year. Yeah.
Mm. Yeah, to me the So 1988, 89, 1990, they were really bad.
Den senaste jätteinvasionen var för 5 år sedan. Sådana år kan man inte se till andra änden av innergården, för luften är full av fjärilar som man kan få i munnen om man inte ser upp.
You could stand in a little courtyard and clap your hands and you couldn't see, it was hard to see the other end of the courtyard. There were so many moths flying around and you had to keep your mouth closed, otherwise you'd swallow moths. But then 2013, when we had this bad year, did remind me of those.
Det David Miller har jobbat i flera år med olika sorters lösningar för att bli av med bogångmoth-plågan. Till exempel väldigt finmaskiga nät över alla luftintag. Men det räcker med att det finns någon liten springa någonstans så kan de ändå ta sig in, berättar han.
So if they can get their head through the hole, they can get the rest of their body through the hole, I'm told. So that makes it very difficult to obviously to block every single hole in the building. So,
yeah, because they're not that big.
That's right, yeah, yeah. So one of the other problems we had was they would get into the light fittings and obviously the moth would fly onto the globe and singe itself and create a smoke and a smell that was quite unpleasant, and they'd cluster in the light fittings.
Förr brukade också fjärilarna samlas runt inomhusbelysningen. De ramlade till exempel ner i de designade vägglamporna i korridorerna och stektes till döds. Och det luktade förstås också. Så nu har de satt nät där också. Den senaste investeringen har varit att utrusta alla hundratals lampor på taket och hela fasadbelysningen med en sorts UV-filter så att parlamentshuset kan fortsätta vara upplyst, men förhoppningsvis utan att dra till sig så många nattfjärilar. Men om skälet till att de inte haft någon invasion de senaste åren beror på alla de här investeringarna eller på att det är så få bogångfjärilar nu för tiden, det vet de förstås inte.
Andrea, kom och visa vart vi ska. Vi är där, vid skidliftens...
1365 meter.
Vi är på 1365 meters höjd, ja. Och så ska vi upp till... Vilken skidlift åker vi med? Det finns flera.
I think we're probably taking this one.
Nu resans höjdpunkt, också rent bokstavligt. För sista dagen jag är där hinner vi äntligen med det vi har försökt få till hela veckan. Vi ska upp till en av grottorna i Snowy Mountains, där fjärilarna har sin sommarvila. Vi är i skidorten Thredbo i Kosciuszko National Park. Härifrån går det vandringsleder till Australiens högsta berg, Mount Kosciuszko, 2228 meter högt. Vi ska upp på en annan topp, South Ram's Head, som är nästan lika hög. Men det kommer inte att bli så jobbigt, för vi kommer att ta skidliften och slipper gå hela vägen, har Erik sagt.
Jag läser här att vägen vi ska gå tar 4 till 5 timmar.
Mm.
Det är ganska långt det.
Mm, tycker jag också.
Thank you.
Det börjar väldigt brant.
Jag blir andfådd, ja.
No worries, Lena. Vi kan ta det lugnt. Det är mycket sånt först. Så första 2 kilometer. Och sen är det ganska plant.
Skönt.
Med på turen idag är alla utom David som stannat i labbet. Just idag gör vi det här för att Erik vill visa oss målet med fjärilarnas långa resa, grottorna. Men ibland gör forskarna samma långa vandring för att samla in fjärilar. På den långa vägen upp guidar Erik. Han var ofta i de här trakterna med sin pappa när han var liten och nu alltså som forskare, och han är full av kunskap om den australiska naturen.
Oh, what have you got?
Beetle.
Ah, you got one.
It's big chrysomelid, I think.
Oh, it is indeed. Yeah. Great big chrysomelid. Lovely animal.
Varenda insekt vi passerar kan han namnet på och är fascinerad av.
Det är en leaf beetle. A chrysomelid. Whoops.
Here har vi the Kosciuszko grasshopper. Den flyger inte. Den har inga vingar. Och den hittas endast här uppe.
Oj.
Jättefin, fast han har
den kan bara hoppa och gå.
Bara hoppa, och i detta fall inte så bra, för han har bara en hoppben.
Svart och
inte riktigt svart, det är mörk olivgrön med ljus olivgröna prickar. Jag tycker de är fina.
Vi går och går och går. Bara över det krönet, bara över nästa krön. Men efter mer än 3 timmar är vi äntligen framme.
Nu har vi klättrat sista biten. Jag var tvungen att lägga ifrån mig bandspelaren.
Ja.
Det var inte lätt att ta sig hit.
Nej, sista biten. Rätt mycket klättring.
Och här stinker det lite.
Ja, det gör det. De här böggånggrottor har använts under förmodligen tiotusentals år, kanske längre, man vet inte. Och det finns jättemånga döda böggångmoss här sedan urminnes tid som har dött här och har byggt en slags jord i grottan också som luktar mycket speciellt.
Jaha, men ska vi kolla lite?
Ja.
You know,
nu kommer det bli någonting jag vill inte erkänna.
Han har tigit om det hela vägen upp, men till slut går det inte att hålla det hemligt längre.
Jag är väldigt, väldigt klaustrofobisk.
Aha.
Jag kan inte komma in där.
Att han är så klaustrofobisk att han inte kan ta sig in i grottan, trots att det är en så betydelsefull plats för hans forskning.
Är det ett jättesmalt? Kommer man som att fastna nästan?
Nej.
Men jag får liksom åla på armbågarna där nästan.
Lite.
Ja. Oj.
Men jag kan tyvärr inte komma. Men man kommer väl in där. Man kan sitta upp.
Men det är jobbigt för dig att forska på det här om du är klaustrofobisk.
Ja, men jag alltid har doktorander och postdocs med mig som har ingen som helst.
Men du har varit där inne?
Faktiskt nej. Jag vill inte erkänna det i Sveriges Radio, men så är det tyvärr.
När de är här och fångar fjärilar sitter Erik alltid utanför vid grottmynningen och märker upp burkarna till doktoranderna som kryper in. Den här gången får han istället jobbet att hålla min bandspelare till en början, för den är svår att få med sig när jag ska igenom den allra första extra trånga passagen. Jag hade nog föreställt mig grottan som någon sorts bergasal, men i själva verket är det mer som trånga sprickor in i berget där man bara kan åla sig in en i taget.
How far do I need to go in?
Well, just to where I am basically, and then there's some crevices.
But can I get through here?
A bit of a challenge.
Man får åla på magen här. Herregud.
Det går bra, Lena. Du är nästan igenom.
Här ligger en massa döda fjärilar på marken, men var sitter de då? Where are they?
Oh yeah, they're here.
Do you see any? There are lots flying out here. Yeah.
There are plenty still in there.
Yeah.
Oh, that is.
Är det där lilla hörnet som är favorithörnet?
If you want to see them, basically you have to crawl in there, but you have to crawl on your back.
The head.
Because you won't be able to turn around. So you have to crawl on your back and get your head almost to that back wall.
Oh my gosh.
And then it's up there.
Ah, nu ska jag åla på ryggen här inne. Det är en liten trång grotta. Det är verkligen inte. Man kan inte sitta här, man kan bara ligga. Oh.
Yeah, it's not easy. Yeah. Keep your head down because you're going to hit your head here.
Yeah.
Can you see them? Maybe you need to go a bit deeper.
Yeah.
Now, this is something I had
oh shit.
I didn't think I was going to do this in my life.
Welcome, Lena.
Yeah, come in.
Oh, they're flying in here. Oh.
Can you see? You should be able to see thousands of them. All.
Oh,
up.
Yes. Oh, de sitter där uppe. De sitter massor där uppe. De sitter i flera lager. Oh, there. Oh, yeah. They're not as tightly
packed. Okay.
But I think I want to go out.
Yeah, you can go.
Oh, nej, det kommer en. Hey, Jesse. Yeah. Det kommer någon ramla ner på mig, tror jag. Oh.
It's pretty cool, hey? There's so many.
Yeah.
I'm sort of in a very unusual position.
I can't believe I'm actually in this cave.
Hur var det?
Ja, det var lite äckligt.
Ja, så du tyckte det var lite äckligt. Det fanns sådana miljontals fjärilar.
Det är lite äckligt att åla på mage och rygg över tusentals döda nattfjärilar. Men det är också en upplevelse olik alla andra.
Okay,
men det var lagom, ni såg jag dem.
Det är häftigt, va?
Andrea, ja. Och då sitter liksom i lager.
Tycker du fint eller äckligt?
Nej, jag tycker det här är jättehäftigt. Och det här är typ som childhood dreams för mig.
Lina säger att hon upplever sin barndomsdröm. Att få göra något som hon bara sett i naturfilmer förut.
Och jag gråter nästan lite. Men det är så himla coolt, för att det här trodde jag aldrig att jag skulle göra.
Efter den här sista strapatsen är det dags för mig att åka hem. Lundaforskarna stannar ett par veckor till.
Hallå Lena!
Hallå! Hur har ni det?
Ja, vi har jättebra faktiskt. Vi, som du vet, det har blivit lite svårt med att fånga fjärilar i år.
När de gör nästa fältresa mer än ett halvår senare är jag inte med. Men jag får ett mejl från Erik där han skriver: jag är väldigt orolig för bågångbeståndet i bergen i år. Det var tillräckligt dåligt i fjol. Det är klimatförändring och vi ser den utveckla sig här nere i real time.
Vi har haft världens värsta torka under hela detta året och även året innan. Det var inte så himla bra det heller. Och eftersom de här bågångmoths, de utvecklar sig ut i västra New South Wales där det är ganska torrt ändå. Eftersom vi inte hade så mycket regn i fjol eller i år där ute, har de inte haft så himla mycket att äta heller. Och nattfjällsbeståndet, inte bara bågångmoths men många andra också, har funkit rejält i år.
På en vandring upp till grottorna hittar de nästa gång skrämmande nog bara 3-4 bogongs i varje grotta. Också den vi var i, där det då satt tusentals på väggarna. Det är ingen rolig tid att vara biolog, skriver Erik. Är du orolig?
Lite.
Lite orolig för de kommande säsongernas försök, om det nu är så få bågångfjärilar i grottorna. Men desto mer orolig är Erik för klimatförändringarna och hur det ska gå för alla de djur uppe i bergen som är beroende av bågångfjärilar som huvudföda. Till exempel den väldigt hotade lilla dvärgpungsovaren som bara finns här i bergen.
Och om de dessutom nu måste stå ut med betydligt flera bågångfjärilar, då kommer de ha ännu tuffare än tidigare. Så det oroar mig enormt mycket faktiskt, att ekosystemet här i bergen kommer kanske börja monteras ner helt enkelt och börja förstöras. Så det tycker jag är jättetråkigt.
Men vi hade ganska svårt att få fånga fjärilar. Ni har haft det svårt att fånga fjärilar. Om det fortsätter så här, hur går det för ditt projekt då?
Ja, det är väldigt oroväckande såklart. Om vi inte har en ljusning på den här torkan som har drabbat oss de senaste 2 åren, då betyder det att nästa år och året efter kommer att bli väldigt mycket svårare att göra våra försök, eftersom antalet nattfjärilar i bergen kommer att minska markant förmodligen.
Hur känns det då? Hur känns det?
Såklart, det är oroväckande.
I slutet av februari ska de åka ner på sin nästa fältresa. Än har de inte hittat magnetsinnet. Det har inte fågelforskarna heller. Det är alltså fortfarande ett okänt sinne. Men vi fick i alla fall svar på en annan fråga som Erik inte var beredd på precis de sista timmarna innan jag skulle åka hem. Erik skulle skjutsa mig till Sydneybussen i Canberra och hade lite tid över. Så vi åkte till biologiinstitutionen på Australian National University.
Nu är vi tillbaka där det började.
Ja, faktiskt. Jag gjorde alla mina doktorsforskning här och det var stressiga tider naturligtvis. Men mycket glada tider också. Jag trivdes väldigt mycket här. Och bakom oss här fanns mitt arbetsrum, bakom de här fönsterna.
Och så när vi precis ska lämna området för att jag inte ska missa bussen får vi se en äldre man i vit rock som går och rullar en vagn fullastad med glasbägare. Det är han, väser Erik. Professor Chin. Det är alltså den botanikprofessor som lät Erik förvara sina nattfjärilar i ett kylrum för snart 30 år sedan. Den där pinsamma historien när de rymde allihop. Den professor som han sen undvek. Mannen och hans vagn försvinner in i en byggnad.
Prata, jag asker. Are you sure?
Erik säger att jag inte får, men jag springer efter.
Excuse me. May I disturb you? I'm from National Swedish Radio. And this man here recognized you. He used to be a PhD here long time ago.
Yeah, 1990. Well, up until 1990.
Have you ever discovered something strange in a refrigerator room?
28 years ago. 28
years ago.
Upptäckte ni någonsin något konstigt i ett kylrum på botanikinstitutionen? Först förstår inte den gamla professor Chin vad jag pratar om. Men sen minns han. En gång för många år sedan var hela korridoren full av döda bogångfjärilar.
Remember one time that the corridor full of dead bogong moth.
That was me, because I felt so ashamed of what I'd done. I didn't for any reason in the world think I would see you here now 30 years later.
De hade funderat en hel del på var alla döda nattfjärilar kom ifrån. En 28-årig gåta fick sitt svar. Och en generad professor från Lund fick äntligen be om ursäkt.
Boy, did you get a good little snippet now?
Yeah.
I felt so embarrassed.
In the last minute.
Du har hört Jakten på det sjätte sinnet av Lena Nordlund. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Nima Shams. Och det här är en P1-dokumentär från 2019. Dokumentären sändes första gången i februari 2019 och redan då hade det varit två extremt torra år och nu är det alltså ännu värre med bränder som har rasat i flera månader. I början av januari nådde de nationalparken i Snowy Mountains och Eric Warrant och hans familj evakuerades från huset och forskningsstationen i Adaminaby. Det har till exempel brunnit i Dead Horse Gap där vi var och fångade nattfjärilar i dokumentären och Eric befarar att bränderna kan ha nått grottan där alla fjärilarna sitter. När han fick besked om att de var tvungna att lämna forskningslabbet körde han först de allra dyraste och mest svårersättliga apparaterna till säkrare förvar i Canberra. Men många stora magnetutrustningar gick inte att flytta. Nu är han hemma i Lund och följer utvecklingen på håll. Och det senaste beskedet, nu i mitten på januari 2020, är att det har regnat i området den här veckan. Så risken är för tillfället något mindre.